Kapitel 18. En mörkrets jakthund. Leandrin red genom trängseln på Amadors gator med sina hånfullt krökta rosenknoppsläppar dolda av den djupa bahytten. Det hade grämt henne att behöva ta upp alla sina tunna flätor och än mer att behöva foga sig i den löjeväckande klädstilen i detta löjeväckande land. Hattens och ridklänningens brandgula färg var hon tämligen förtjust i, men däremot inte i de stora sammetsrosetterna som satt på båda plaggen. Inte desto mindre dolde bara hytten hennes ögon. Tillsammans med det honungsgula håret skulle hennes bruna ögon omedelbart ha avslöjat att hon var från Terraborn, vilket inte alls var populärt i Amadeusia just nu. Och gömde dessutom vad som skulle kunna vara ännu värre att visa här, nämligen en Aishidés släta drag. Tryggt maskerad på detta vis kunde hon hånle åt vitrockarna, som tycktes utgöra minst en femtedel av allt folk på gatorna. För all del skulle knappast soldaterna, som stod för ännu en femtedel, ha varit bättre att tas med. Det var naturligtvis ingen av dem som ens tänkte på att kika in i bahytten. Det var förbjudet för Aishidér att vistas här, och sålunda kunde det inte finnas några. Likväl kände hon sig lite bättre till mots när hon svängde in vid de rikt utsirade järngrindarna framför Jorin Arryns hus. Hon hade just varit ute på ännu en fruktlös utflykt i jakt efter nyheter från Vita tornet. Det hade inte hörts någonting därifrån sedan hon fått veta att Elaida hade gjort sig kvitt Joan Sange och trodde sig ha tagit kontrollen över tornet. Joan hade visserligen lyckats fly, men nu var hon bara en ofarlig spillra av sitt forna jag. Trädgården bakom den grå stenmuren var full av buskar, tämligen bruna på grund av torkan, men prydligt klippta till kuber och klot. En buske hade formen av en hoppande häst, fast bara en naturligtvis. Rika köpmän som Arryn härmade hela tiden adeln, men de vågade inte gå för långt av rädsla för att någon skulle anse att deras högmod växt sig för stort. Det stora trähuset hade tak i rödglaserat tegel, raffinerade balkonger och till och med en arkad med snidade kolonner. Men till skillnad från den försteboning som det var avsett att härma var dess stengrund bara 10 fot hög. Ett barnsligt försök att efterlikna adelsmännens slott. En senig gråhårig man kom utskyndande och höll vördnadsfullt stigbygeln medan hon satt av. Han var helt klädd i svart. Ja, men köpman utrustade sina tjänare med livré skulle färgerna oundvikligen bli de samma som någon riktig förstes. Och till och med den mest oansenlige ädling kunde ställa till bekymmer för den rikaste handelsman. Folk kallade svarta kläder för köpmans livré utan att dölja sitt löje. Leandrin föraktade stallknäktens svarta rock lika mycket som hon föraktade Arryns hus och Arryn själv. En dag skulle hon vara ägare till riktiga slott, palats, det hade hon blivit lovad, tillsammans med den makt som hörde samman med dessa maktens boningar. Hon drog av sig ridhandskarna, gick upp för den befängda, sluttande ramp som löpte upp längs stengrunden och fram till ytterporten som var prydd med snidade vinrankor. Förstarnas slott hade ramper, så naturligtvis kunde inte en köpman med självaktning ha en vanlig trappa. En ung, svartklädd tjänsteflicka tog hennes handskar och hatt när hon stigit in i hallen. Det var ett runt rum med många dörrar, bjärt målade kolonner och ett galleri längst upp. Taket var målat som imiterad mosaik med stjärnor inuti stjärnor i guld och svart. "Jag tar mitt bad om en timme," sa Leandrin till kvinnan. "Och den här gången blir temperaturen rätt, inte sant?" Tjänarinnan bleknade mitt i nigningen och stammade fram ett jakande svar innan hon ilade iväg. Amelia Arryn, Jorins hustru, kom ut genom en av dörrarna inbegripen i samtal med en fet, tunnhårig man klädd i fläckfritt vitt förkläde. Leandrin lät höra ett föraktfullt ljud. Kvinnan ville verka förnäm och likväl var det inte nog med att hon själv talade med kocken. Därtill tog hon med sig mannen ut ur köket för att diskutera måltiderna. Hon behandlade tjänaren som en vän. Det var den fete Aaron som först fick syn på henne. Han svalde djupt och vände genast bort sina små grisögon. Hon tyckte inte om att män tittade på henne och redan första dagen av sin vistelse här hade hon gett honom en skarp tillrättavisning för att han ibland lät blicken dröja vid henne. Han hade försökt förneka det, men hon kände till männens motbjudande vanor. Utan att vänta på sin härskarinnas befallning vände Evon på klacken och nästan sprang tillbaka samma väg som han hade kommit. Köpmanshustrun, en kvinna med gråsprängt hår, hade gett ett strängt intryck när Leandrin och de andra kommit till huset. Men nu fuktade hon nervöst läpparna och slätade till sin rosettprydda gröna sidenklänning utan att det egentligen behövdes. De andra har besök på övervåningen i Snod, sa hon undfallande. Första dagen hade hon trott att hon kunde tilltala Leandrin vid namn i främre salongen. Från Tervallon, tror jag. Leandrin undrade vem det kunde vara och gick mot den närmaste av de spiralvridna trapporna. Själv kände hon inte till så många andra av svarta Aja. Det var en säkerhetsåtgärd. Det man inte visste kunde man inte heller avslöja. I tornet hade hon bara känt till en av de 12 som följde med henne när hon gav sig av. 2 av de 12 var döda och hon visste vilka det var som bar skulden. Egwene Alvear, Ninive Almira och Elaine Trackand. I Tanshiko hade allting gått så illa att hon nästan trott att dessa 3 uppstudsiga antagna varit där, om det inte vore för att de enfaldiga flickorna 2 gånger förut hade traskat rakt in i hennes fällor. Att de båda gångerna lyckats fly hade inte med saken att göra. Om de hade befunnit sig i Tanshiko skulle de ha fallit i hennes händer, oavsett vad Jeannie påstod sig ha sett. Nästa gång hon hittade dem skulle de inte fly, aldrig mer. Hon skulle göra sig kvitt dem, vad hennes order än sa om saken. Ersnod, stammade Emilia. Min make Ersnod, Jorin. Snälla ni, kan inte någon av er hjälpa honom? Han menade inget illa i Snod. Han har lärt sig sin läxa. Leandrin stannade med handen på det snidade trappräcket och såg på kvinnan över sin axel. Han ska inte tro att man kan glömma sin heder till mörkrets herre när det passar den, eller hur? Han har lärt sig det nu i Snod. Snälla ni, han ligger under sina filtar hela dagen, i den här värmen, och skakar av frossa. Så fort någon rör vid honom eller pratar högre än en viskning brister han i gråt. Leandrin var tyst en stund som om hon funderade på detta. Sen nickade hon nådigt.
Jag ska be Kersmal att se vad hon kan göra, men ni måste förstå att jag inte ger några löften. Hon följdes upp för trappan av kvinnans tacksägelser, uttalade med skälvande stämma, men tog ingen notis om dem. Jimail hade varit lite överilad. Hon hade tillhört grå Aja innan hon gick över till svarta och var alltid noga med att sprida ut lidandet jämnt när hon medlade. Hon hade varit mycket framgångsrik som medlare eftersom hon tyckte om att sprida lidande. Kersmal sa att han kanske skulle kunna utföra enklare uppgifter om ett par månader så länge de inte krävde för stor kraft och ingen höjde rösten. Hon hade varit en av de främsta helerskorna på flera generationer bland de gula, så hon borde veta vad hon talade om. När hon steg in i den främre salongen möttes hon av en överraskande syn. 9 av de 10 systrar som hon kommit hit med stod längs väggarnas snidade och målade träpanel, trots att det fanns gott om stolar med sidenkuddar på den guldfransade mattan. Den 10:e var Jimail Kinderod och hon var just i färd med att räcka en tekopp i finaste porslin till en mörkårig kvinna med stadiga men fina drag, klädd i en bronsfärgad långklänning av obekant snitt. Den sittande kvinnan såg vagt bekant ut, men hon var inte någon Aes Sedai. Hon närmade sig medelåldern och trots hennes släta hy fanns det inget av Eichedernas tidlöshet hos henne. Likväl gjorde stämningen i rummet Leandrin försiktig. Chimail hade ett bedrägligt sprött utseende med stora blå barnaögon som fick folk att lita på henne. I dessa ögon såg Leandrin nu oro, eller kanske ängslan, och tekoppen skallrade mot fatet innan den andra kvinnan tog emot den. Alla såg besvärade ut, utom kvinnan som var så besynnerligt välbekant. Kopparhyade Jeannie Cade, klädd i en av dessa avskyvärda domani-klänningar som hon bar inomhus, hade tårar glittrande på kinderna. Hon hade tillhört gröna Aja och varit än mer förtjust i att kroma sig framför männen än de flesta gröna. Rhianna Andomiran, en gång vit och alltid beredd att döda med sval arrogans, strök sig gång på gång nervöst ovanför vänsterörat, där en vit slinga löpte genom det annars svarta håret. Hennes högdragenhet hade blivit kväst. "Vad har hänt här?" frågade Leandrin uppfordrande. "Vem är ni och vad..." Plötsligt dök minnet upp i hennes huvud. En mörkvän, en tjänare i Tanshiko som ständigt hade satt sig på höga hästar. "Gildin!" utbrast hon. Tjänarinnan hade på något sätt följt efter dem och utgav sig uppenbarligen för att vara någon slags svart budbärare med bistra nyheter. "Den här gången har du sannligen gått för långt." Hon sträckte sig efter Shaidar. Men då hade redan glöden tänts kring den andra kvinnan och istället för att nå urkällan stötte Leandrin i en tjock, osynlig mur. Kraften svävade där likt solen, lockande, jäckande och helt utom räckhåll. "Stäng munnen, Leandrin," sa kvinnan med lugn röst. "Du ser ut som en fisk." "Inte Gildin, utan Mogedin." "Det behövs mer honung i teet, Chimail." Den slanka kvinnan med det rävaktiga anletet störtade fram för att ta koppen. Hon andades tungt. Det måste vara sant. Vem skulle annars ha kunnat kuva de andra på detta vis? Leandrin såg på dem där de stod, uppradade längs väggarna. Den rundhylte Eldrith Jondrar såg för en gång skulle inte alls tangspridd ut, trots bläckfläcken hon hade på näsan, och nickade häftigt. De andra verkade vara för rädda för att röra sig. Varför en av dem förlorade? Det namnet fick de egentligen inte använda, men det gjorde de ofta ändå sinsemellan. Varför Mogedin skulle ha låtsats vara en tjänare kunde hon inte begripa. Kvinnan hade eller kunde få allt det som Leandrin önskade. Inte bara en kunskap om kraften som vida översteg vad hon ens kunde drömma om, utan också makt. Makt över andra människor, makt över världen och odödlighet. Makt för en livstid som aldrig skulle ta slut. Hon och hennes systrar hade spekulerat över oenighet bland de förlorade. De hade fått motsägelsefulla befallningar och andra mörkvänner hade fått order som inte stämde med deras. Kanske hade Mogedin gömt sig för resten av de förlorade. Leandrin bredde så gott det gick ut den delade kjolen på sin ridklänning i en djup nigning. "Vi välkomnar er, högt värdade härskarinna. Med de utvalda som ledare kommer vi utan tvivel att triumfera redan innan mörkrets herre återvänder." "Det var vackert sagt," sa Mogedin och tog tillbaka koppen från Chimail. "Ja, det var mycket bättre." Chimail såg orimligt tacksam ut och lättad. Vad hade Mogedin gjort egentligen? Plötsligt drabbades Leandrin av en tanke, en obehaglig tanke. Hon hade behandlat en av de utvalda som en tjänare. "Högt värdade härskarinna, i Tanshiko visste jag inte att ni..." "Naturligtvis inte," sa Mogedin irriterat. "Vad skulle det tjäna till att vänta i skuggorna om du och de andra här visste vem jag var?" Med en stök ett litet leende upp på hennes läppar, men det vidrörde inte resten av hennes ansikte. "Är du bekymrad över de gånger då du skickade Gildin till kocken för att bli pryglad?" Plötsligt bröt svetten fram i Leandrins ansikte. Tror du verkligen att jag skulle tillåta någonting sånt? Jag utgår från att mannen avlämnade rapport till er. Men han mindes vad jag ville att han skulle minnas. Han tyckte till och med synd om Gyldin, som blev så grymt behandlad av sin härskarinna. Detta tycktes roa henne oerhört. Han gav mig en del av de efterrätter han gjorde till er. Jag skulle inte ha något emot om han fortfarande lever. Leandrin drog en lättad suck. Hon skulle inte dö. Bördade härskarinna. Ni behöver inte skärma av mig. Jag tjänar också mörkrets herre. Jag svor mina eder som mörkvän redan innan jag for till Vita tornet. Jag sökte efter svarta hajar från den dag då jag visste att jag kunde leda kraften. Så du är den enda i detta oordnade anhang som inte behöver lära dig vem som är din härskarinna. Mogedin höjde ena ögonbrynet. Det skulle jag inte ha trott om dig. Glöden släcktes kring henne. Jag har uppgifter åt dig, åt er allihop. Vad ni än har gjort hittills ska ni glömma det nu. Ni är en samling oduglingar, vilket ni bevisade i Tanshiko. Kanske jagar ni bättre när jag håller i piskan. Vi inväntar order från Vita tornet, vördade härskarinna, sa Leandrin. Oduglingar, de hade nästan hittat det de sökte efter i Tanshiko, när plötsligt staden hade kreverat i det ena upploppet efter det andra. De hade nätt och jämt sluppit undan de Meisejer som på något sätt råkat promenera rakt in i deras plan. Och Mogedin hade gett sig till känna, eller åtminstone tagit del i striden på deras sida, skulle de ha segrat. Om någon var att skylla för deras misslyckande så var det Mogedin själv. Leandrin sträckte sig mot urkällan, inte för att omfamna den utan för att försäkra sig om att Mogedin inte bara hade knutit åt sköldens flöden. Den var borta. Vi har anförtrotts ett stort ansvar och viktiga uppgifter och kommer säkerligen att få order om att fortsätta. Mogedin avbröt henne med vass röst. Ni tjänar den av de utvalda som väljer att använda er. Vem det än är som skickar er order från Vita tornet så tar hon emot sina egna order från en av oss nu och krälar förmodligen i stoftet medan hon gör det. Ni ska tjäna mig, Leandrin. Det kan du vara säker på. Mogedin visste inte vem som var ledare för Svarta Aja. Det var en överraskning. Mogedin visste alltså inte allting. Leandrin hade alltid föreställt sig de förlorade som i det närmaste allsmäktiga. Långt ovan alla vanliga dödliga. Kanske var kvinnan verkligen på flykt undan de andra förlorade. Om Leandrin kunde överlämna henne till dem skulle hon utan tvekan kunna få en högt uppsatt plats som belöning. Hon kunde kanske till och med bli en av dem. Hon hade ett knep som hon hade lärt sig som barn. Om hon kunde vidröra urkällan, vördade härskarinna, vi tjänar mörkrets herre så som ni själv gör. Vi har också fått löfte om evigt liv och makt när mörkrets första åter. Tror du att du är min jämlike, lilla syster? Mogedin gjorde en min full av avsmak. Stod du i domesvalget för att viga din själ till mörkrets herre? Smakade du segerns sötma vid Perendisen eller den bittra askan vid Ashardan? Du är en i den närmaste olärd docka, inte en ledare. Och du går dit jag pekar tills jag finner det för gott att skänka dig en bättre plats. De här andra trodde sig också vara för mer än de är. Vill du mäta din styrka mot min? Naturligtvis inte, vördade härskarinna. Inte när Mogedin var förvarnad och redo. Ja, förr eller senare kommer du att göra det, och jag föredrar att få det undanstökat redan från början. Varför tror du att dina kamrater ser så muntra ut? Jag har redan lärt var och en av dem samma läxa idag. Jag tänker inte gå och undra när du också behöver lära dig den. Jag vill ha det avklarat nu. Försök! Leandrin slickade sig skrämt om läpparna och tittade på kvinnorna som stela stod längs väggarna. Det var bara Ashne Sherman som så mycket som blinkade. Hon skakade på huvudet nästan omärkligt.
Ashnes sneda ögon, höga kindben och kraftiga näsa röjde hennes saldrenska påbrå. Hon hade den saldrenska järvhet som prisades så ofta. Om hon rådde Leandrin att låta bli, om hennes mörka ögon rymde en antydan till skräck, då var det säkerligen bäst att lisma och förnedra sig så mycket som nu krävdes för att Mowgelin skulle avstå från kraftprovet. Fast å andra sidan hade hon sitt knep. Hon la sig på knä med böjd nacke och såg upp på den förlorade med en skräck som bara var delvis spelad. Mowgelin satt bekvämt tillbakalutad på sin stol och läppjade på sitt te. Vördade härskarinna, jag ber er att förlåta mig om jag har överilat mig. Jag vet att jag blott är en mask under er fot. Jag bönar, som en som önskar vara er trogna jakthund, att ni visar denna hund er nåd. Mowgelin tittade ned i koppen och blixtsnabbt, medan orden fortfarande var på väg ut ur hennes mun, omfamnade Leandrin urkällan och ledde kraften. Hon sökte den spricka som måste finnas i den förlorades självförtroende, den spricka som fanns i alla starka skal. I samma stund tände Saidas ljus kring den andra kvinnan och Leandrin omslöts av pur smärta. Hon sjönk ner på mattan, hopkurad, och försökte förgäves vråla ut en smärta som överträffade allt hon tidigare upplevt, som tystade hennes gapande mun. Det kändes som om hennes ögon skulle sprängas, som om huden skulle flagna av i långa remsor. I en evighet låg hon där och fäktade, och sen försvann plågorna lika hastigt som de hade börjat. Allt hon kunde göra var att ligga där huttrande och gråtande med öppen mun. Börjar du förstå nu, sa Mowgelin lugnt. Hon räckte till Mail den tomma koppen och sa, det var mycket gott, men gör det lite starkare nästa gång. Till Mail såg nästan svimfärdig ut. Du är inte tillräckligt snabb, Leandrin. Du är inte tillräckligt stark och du har inte tillräckligt stora kunskaper. Ta till exempel denna ynkliga lilla sak du försökte göra mot mig. Vill du veta hur det egentligen är? Hon ledde kraften. Leandrin blickade upp mot henne med dyrkan. Hon krälade fram över golvet och tvingade fram ord genom de snyftningar som hon fortfarande inte kunde stoppa. Förlåt mig, vördade härskarinna. Denna underbara kvinna, lysande likt en av himlens stjärnor, likt en komet, var mer magnifik än all världens kungar och drottningar. Snälla förlåt mig, bönade hon, allt medan hon tryckte heta kyssar mot fållen på Mowgelins klänning. Förlåt, jag är en hund, en mask. Hon skämdes i sitt innersta över att hon inte hade menat detta när hon sa det förut. Det var sant. Inför denna kvinna var det alldeles sant. Låt mig tjäna er, vördade härskarinna. Tillåt mig att tjäna er, snälla ni, snälla. Jag är inte Grendel, sa Mowgelin och föste undan henne med en fot klädd i en mjuk sidentoffel. Plötsligt var känslan av dyrkan försvunnen. Där hon låg i en hög, gråtande, mindes Leandrin tydligt hur det hade känts. Hon stirrade skräckslaget på den förlorade. Är du övertygad än, Leandrin? Ja, vördade härskarinna, lyckades hon få fram. Det var hon, övertygad om att hon inte ens vågade tänka på att försöka igen förrän hon var säker på att kunna lyckas. Hennes knep var bara en blek liten skugga av det som Mowgelin hade gjort. Om hon bara kunde lära sig det. Vi får väl se. Jag tror att du kan vara en av dem som behöver en andra lektion. Be en bön om att det inte är så, Leandrin. Andra lektionen är mycket värre. Ta nu din plats bland de andra. Du kommer att finna att jag har tagit några av de kraftföremål som du förvarade i ditt rum. Men de småsaker som jag har lämnat kvar kan du få behålla. Är jag inte vänlig?
Ni är mycket vänlig, vördade härskarinna, svarade Leandrin. Avbruten av hickningar och snyftningar som hon inte förmådde kväva. Hon tog sig kraftlöst upp på fötter och gick och ställde sig bredvid Ashne. Väggpanelen bakom hennes rygg hjälpte henne att hålla sig upprätt. Hon såg flödena av luft vävas framför sig.
Det var bara luft, men likväl hajade hon till när de täppte för hennes mun och öron. Hon försökte sannligen inte göra motstånd. Hon tillät sig inte ens att tänka på Shaidar. Vem visste väl vad en av de förlorade kunde göra? Kanske läsa hennes tankar. Det fick henne nästan att springa därifrån. Nej, om Mogedin hade vetat vad hon tänkte skulle hon ha varit död vid det här laget. Eller fortfarande har legat på golvet och skrikit. Eller kysst Mogedins fötter och bönat om att få tjäna henne. Leandrin darrade okontrollerat. Och om inte hennes mun varit förbunden med luft skulle hennes tänder ha skallrat. Mogedin vävde likadana flöden runt om allihop. Utom om Rihanna, som den förlorade med en majestätisk gest kallade fram för att knäböja inför sig. Sen lämnade Rihanna rummet, varvid Marilyn Gemalfin löstes från sina fjättrar och kallades fram. Från sin plats vid väggen kunde Leandrin se deras ansikten, även om hon inte hörde någonting när deras läppar rörde sig. Det var tydligt att varje kvinna fick befallningar som de andra inte fick veta någonting om. Det gick emellertid inte att utläsa mycket ur deras ansikten. Rihanna bara lyssnade med en aning lättad min, nickade bifall och gick. Marilyn såg förvånad ut och sedan ivrig, men hon hade tillhört bruna Aja och bruna systrar kunde bli hänförda över vad som helst som gav dem möjlighet att gräva fram någon gammal möglig bortglömd upplysning. Ginny Cade fick en allt mer förfärad min. Först skakade hon på huvudet och försökte skyla sig själv och den motbjudande tunna klänningen. Men så hårdnade Mogedins ansikte. Ginny nickade skyndsamt och ilade bort, lika kvickt som Marilyn, om än inte lika ivrigt. Berilla Narron, så smal att hon nästan var mager och därtill en mästarinna på intriger och manipulationer. Och Phelan Bola, med det långsmala ansiktet, kylig trots sin uppenbara rädsla, gav lika lite uttryck för sina känslor som Rihanna. Ispan Shefar, från Terrabont precis som Leandrin, men mörkhårig, kysste rent av Mogedins kjolfoll innan hon reste sig. Sen löstes flödena kring Leandrins huvud. Hon trodde först att det var hennes tur att bli ivägskickad på skuggan visste vad för ärende. Men så såg hon att också de andra befriats från sina bojor. Mogedin krökte fingret i en myndig gest och Leandrin knäböjde mellan Ashni och Cheshmar Emry, en lång ståtlig kvinna med mörkt hår och mörka ögon. Cheshmar hade tillhört gula Aja. Hon helade och dödade med samma lätthet. Men att döma av hur uppmärksamt hon betraktade Mogedin och hur hennes händer skalv när de grep om hennes kjoltyg tänkte hon bara lyda nu. Leandrin insåg att det var sådana tecken hon måste gå efter. Det kunde vara katastrofalt att gå till någon av de andra med sina planer på att överlämna Mogedin till de övriga förlorade, om den hon talade med hade bestämt att det var bäst att vara Mogedins knähund. Tanken på en andra lektion fick henne nästan att gnälla till. Dig behåller jag, sa den förlorade, för den allra viktigaste uppgiften. Vad de andra gör kan komma att bära frukt, och söt sådan. Men för mig kommer din skörd att vara den främsta, en personlig skörd. Det finns en kvinna som heter Ninive Almir. Leandrin lyfte blicken och en ny skärpa kom in i Mogedins mörka ögon. Känner du till henne? Jag föraktar henne, svarade Leandrin sanningsenligt. Hon är en smutsig vildbrukare som aldrig borde ha blivit insläppt i tornet. Hon avskydde alla vildbrukare. Själv hade hon ägnat ett helt år åt att drömma om svarta Aja och lära sig bruka kraften innan hon kom till tornet. Men hon var på intet sätt en vildbrukare. Utmärkt. Du ska leta upp henne åt mig. Jag vill ha henne levande. Ja, jag vill sannoliken ha henne levande. Mogedins leende fick Leandrin att rysa. Att ge henne Ninive och de båda andra skulle kanske passa utmärkt med hennes egna planer. I förrgår befann hon sig i en by vid namn Sienda, kanske 60 mil öster om Amador.
tillsammans med en annan ung kvinna som jag kan ha ett visst intresse av. Men nu är de försvunna. Du ska...
Leandrin lyssnade ivrigt. I detta kunde hon vara en trogen jakthund. I fråga om resten kunde hon vänta tålmodigt.